alltså skapa grannkänsla och grannskap, väl fungerande grannskap, där inte kanske de kriminella släktingar och så vidare får spyra och får föra fram allting. För det är ju så här att även om några av de kriminella aktörerna har gjort boendekarriär och flyttat från ett område, så har de antagligen fortfarande kompisar kvar där. Och de har med säkerhet familj kvar där kanske, och släktingar och så vidare.
Ska vi få bukt med det kriminella, med hot och våld från kriminella gäng som har blivit allt vanligare i våra bostadsområden, ja, då behöver vi jobba med våra grannskap, att skapa väl fungerande grannskap. För det kriminaliteten gör nu, det är att den flyttar från storstadsområden till mindre städer och orter. Möt Maria Wallin som på uppdrag av Fastighetsägarna har gett en ny rapport om hur vi ska göra för att bekämpa kriminaliteten och vad fastighetsägare kan göra. Det här är en handbok som är väl värd att läsa. Men först, lyssna på det här samtalet med Maria Wallin. Varför är vi där vi är? Varför har vi haft så svårt att prata om orsaken till den verklighet vi lever i idag? Möt Maria Wallin. Det här är ett samtal som kommer att kommenteras av Viktor Mandel. Varmt välkommen till Bopolpodden, till ett ytterst intressant och högaktuellt ämne. Jag heter Anna Bellman. Våld och hot från kriminella gäng har blivit allt vanligare i våra bostadsområden och det bara ökar. Våldet har dessutom förflyttat sig från storstadsområdena till mindre städer och orter. Och konflikter har rört sig från utsatta förorter till socialt väletablerade områden. Och i en ny rapport från Fastighetsägarna GFR så avslöjas vilka konflikter man som fastighetsägare ska vara extra uppmärksam på och hur man kan förebygga att kriminella gäng etableras i ett område. Och det ska vi prata om nu. Och därför säger jag varmt välkommen till Bopolpodden, Maria Wallin.
Tack.
Maria, vad är din sinnesstämning idag?
Jag känner mig väldigt taggad på att jobba. Jag tänker att man får ta sig an utmaningar på det sättet och bli motiverad, om man säger så. För det här är ju en utmaning vi står inför, som hela samhället står inför.
Ja, det är mycket som händer och det ökar och det är mycket oro. Och vi ska ju prata mer om en rapport som du nyss har gjort för Fastighetsägarna GFR. Men innan vi gör det, du är utbildad sociolog, Maria. Du har jobbat inom polisen. Du är specialiserad inom territoriella och släktbaserade kriminella nätverk. Du är specialiserad på parallella system, social oro, väpnade konflikter, utsatta områden, strukturellt våld. Hur kommer det sig att du har specialiserat dig på de här områdena?
Det har blivit så av en händelse. Jag har jobbat som strategisk operativ analytiker på Polismyndigheten. Mitt uppdrag var bland annat då att göra lägesbilder. Och 2007 fick jag ett uppdrag att göra en lägesbild över ett stort område i Göteborg, Angered, Bergsjön och Kortedala inkluderade det området. Och då blev det väldigt tydligt när jag gjorde den här rapporten att redan då, 2007, kunde man väldigt tydligt se de parallella systemen som fanns redan då. Man kunde se den här släktbaserade kriminaliteten och man kunde se också väldigt tydliga tecken på det som senare skulle bli de här territoriella kriminella nätverken då.
Och när du säger parallella system, vad är det du menar då?
Ja, det kan ju vara olika parallella samhällssystem av olika slag. Det kan ju vara, vi lever i ett modernt samhälle och individualistiskt samhälle. Men det finns stora grupper i vårt land idag som lever i mer kollektiva samhällssystem. Där det är kollektivet som är minsta beståndsdelen och som bestämmer och har inflytandet. Och där individen får stå tillbaka på ett annat sätt med sina egna önskningar. Man sätter kollektivets intressen före individens, kan man säga. Och det handlar också kanske att i de grupperna så är det ofta så att man är lojal mot den egna gruppen och den egna familjen. Men kanske inte nödvändigtvis mot staten och Sverige och så. Och samhället övrigt. Sen har vi andra parallella system. Det kan vara olika rättssystem, sedvanerättssystem. som finns bland olika folkgrupper och som man kanske använder istället för det vanliga ordinarie svenska rättssystemet eller parallellt med det. Det finns parallella ekonomiska system, dit hör ju den svarta kriminella ekonomin naturligtvis. Och det finns parallella politiska system. Man kanske har andra agender och politiska intressen än de politiska partierna i Sverige står för. Och infiltrera då ett svenskt parti för att kunna bära fram sin egen agenda. Men det kan också vara så över vissa folkgrupper så har kanske andra länders politiska system stort inflytande över just en bestämd grupp eller så. Så det kan vara liksom olika samhällssystem.
Och hur svårt är det att jobba med de här frågorna med tanke på att det just finns så många då olika parallella system som du beskriver?
Det är väldigt svårt. För det första så har det inte varit det. Det har i alla år redan sedan 2007 har det beskrivits som politiskt känsligt område. Så det har faktiskt gjort att det har varit väldigt, väldigt svårt. För att ibland så får man inte benämna vissa problem.
Och vad kan det vara för typ av problem som man inte får benämna?
Ja, alltså det som har varit relaterat till grupper som har invandrat till Sverige väldigt mycket. Bland annat det här med att det finns olika normer och man har olika uppfattningar om vad som är rätt och fel och så. Och hur man tycker man ska leva. Att det kan ha medfört något negativt att människor har kommit till Sverige från andra länder. Det har varit tabubelagt.
Och då har det gjort frågan väldigt svårarbetad.
Ja, oh ja. Annars hade vi ju kunnat, annars kanske vi inte hade varit i den situationen vi är idag.
Och varför har vi inte kunnat prata om det här, tror du? Vad ligger till grund för det?
Ja, man kanske har varit orolig för att man ska öka polariseringen i samhället eller att man ska stigmatisera olika grupper. Och det kan vara att man inte har velat att till exempel SD ska få mer röster eller att man är rädd för att rasismen ska växa eller sådär, främlingsfientligheten och så. Så det kan ha funnits olika politiska orsaker.
Så att om vi hade varit bättre från 2007 och pratat mer öppet om det här så kanske vi inte hade befunnit oss där vi befinner oss nu?
Nej, då hade ju inte de här problemen kunnat växa sig så stora i tystnad. Mm. Och då kanske vi hade förstått att det vi behöver jobba med, det är ju väldigt mycket med att skapa tillhörighet för nya befolkningsgrupper. Och vi behöver också ta reda på vad nya grupper i samhället, vad har de för behov? Vad är det för problem de står inför och så vidare? Alltså det är ju en jätteomställning för människor att flytta till ett nytt land och byta social kontext. Och man förlorar jättemycket den sociala tryggheten. Man kanske inte vet hur man ska ta sig fram och sådär. Det är liksom den typen, att det skulle medföra någon problematik. Det har ju inte varit aktuellt att prata om.
Och hur tycker du att det här samtalsklimatet är idag? Kan vi prata om det idag?
På ett sätt ja, på ett sätt nej. Det har inte förändrats så mycket. Vi tror det. Men ibland, det är fortfarande lika onyanserat. Jag tycker fortfarande inte vi har riktig dialog. Det är fortfarande väldigt politiserat, eller vad man ska säga. Jag skulle vilja ha en mer öppen problemdiskussion. Så att vi skulle kunna prata om att det finns väldigt starka inofficiella ledare i de olika folkgrupperna. Hur styrs de? Alltså hur ska vi göra? Hur mår folk? Vet ju att det finns folkgrupper som blir utpressade och betala pengar och så vidare till religiösa ändamål eller politiska ändamål och sånt. Det finns ju så många problem, så vi har vänt människor ryggen på något sätt när vi inte pratar om de problemen och de behoven som finns i grupperna.
Och om vi tittar på hur utvecklingen går när det gäller hot och våld från kriminella gäng, så blir det ju bara vanligare och vanligare. Det ökar och det flyttar också från utsatta områden till mindre städer och orter. Hur snabbt går den här utvecklingen, skulle du säga?
Jättefort.
Och när du säger jättefort, vad betyder det?
Det kan vara så här att man kan bedöma ett område som att helt fritt från den här typen av problem, och då pratar jag om den kriminella strukturen. För det som vi ska komma ihåg här när vi pratar om de här kriminella nätverken, det är att många tolkar det som ungdomskriminalitet, men det är det ju inte, utan det här är ju en organiserad brottslighet med vuxna som styr och kontrollerar och som styr agendan i den här kriminella strukturen, men som sedan använder sig utav barn och unga i den här kriminaliteten. Men agendan styrs ju utav vuxna människor.
Och vad jag förstår, så just det du säger här nu, att de använder barn och unga, och de barnen och de unga blir bara yngre. Stämmer det?
Ja, det stämmer. Och då kan det vara så här, jag bara vill säga hur fort det kan gå. Då kan det vara så i ett bostadsområde eller i en liten kommun. Man kanske har problem med ungdomar som är lite på glid och som begår lite småbrott och så här. Men det finns ingen struktur. Men direkt vi får in de här kriminella nätverken och den kriminella strukturen, då är det väldigt lätt för dem att fånga upp de ungdomarna. Det kan gå bara några månader att förflytta sig från att vara ett bostadsområde där man inte har så mycket problem till att bli ett bostadsområde där det offentliga rummet styrs av det kriminellas agenda.
Hur oroliga ska vi vara för den här utvecklingen?
Jag tycker att vi ska vara väldigt medvetna, och jag tycker att det bästa sättet att möta problem och utmaningar, det är ju att skaffa sig kunskap och en plan för hur man ska försvara sig mot det. Och jag tänker att även om man är en liten kommun eller ett välbärgat bostadsområde, så tycker jag ändå man ska sätta sig in i varningstecknena. Vad finns det för varningstecken när de här grupperna börjar närma sig ett område? För de börjar ju närma sig det genom, antingen kanske de kan ju öppna någon form av rörelse, alltså företag i någon lokal, och då får de en plattform. Eller så fångar de upp barn och unga som är i någon form av social utsatthet och som redan kanske, som jag sa då, ja, hänger lite, de kan inte vara hemma, de lever liksom i en problematisk hemmasituation kanske och är ute och ställer till lite, ja, brott och så ändå. Och det är väl lätt för de här grupperna och den kriminella strukturen att fånga upp de ungdomarna. Det kan vara ett sätt för dem att etablera sig. Det kan också vara ett sätt för dem att etablera sig genom att de flyttar in i ett område. För de behöver någon form av bas. Och då tänker jag att om man vet om hur signalerna ser ut, då kan man ju också väldigt tidigt sätta in insatser för att motverka det här. Det finns lite följdverkningar kan man säga av den organiserade brottsligheten i den form den är, med att man använder ungdomar och barn i kriminaliteten så som man gör. Och det är att man också skapar en subkultur där de kriminella normerna och det kriminella budskapet förs fram. Så man glorifierar det kriminella. Det blir en del av ett manlighetsideal. Men det är ett väldigt, väldigt farligt manlighetsideal. Därför det är ett väldigt våldsamt manlighetsideal. Och det här är en subkultur som sprids ganska snabbt genom musik och annat. Bland annat då genom gangsterrappen där man sprider de här kriminella normerna. Och det är ungefär som vit maktmusik och så vidare. Alltså det här är ju en typ av kultur som bärs fram av musik också.
Maria, du är författare till en ny rapport som heter Så skapar vi tryggare bostadsområden, som i sin tur är en fristående fortsättning på en rapport från 2021, Så skapar vi socialt välmående bostadsområden. Alltså båda de här rapporterna fokuserar på utsatta områden. Hur skulle du säga att läget har utvecklats sedan 2021, de här tre åren?
Ja, det är svårt att tycka att det har blivit bättre, måste jag ju säga. Egentligen så är det så att båda rapporterna fokuserar på de kriminella nätverken. För i den första rapporten så samlar vi ju in kunskap från olika typer av tjänstemän som jobbar med de här grupperna. Och bland annat beskriver rekrytering och så. Det var ganska kontroversiellt 2021, vilket är lite roligt att tänka på nu idag när alla pratar om rekryteringen och att den ska stoppas. Den här rapporten är ett försök just att se att även andra tjänstemän och verksamheter har egentligen ganska mycket kunskap i sina verksamheter som gör att de ändå har en möjlighet att bedöma olika konfliktlägen. Det som har förändrats mest tycker jag, det är att kärnan i de här kriminella grupperna, många har gjort boendekarriär och lämnat de utsatta områdena, de bor inte där längre, men de har kvar sitt kriminella kapital i det området och de har kvar det som ett kriminellt territorium där de kan rekrytera och så vidare. Men det gör ju också att vi får då väpnande händelser, alltså skjutningar, sprängningar och så vidare i andra bostadsområden än de utsatta områdena. Därför att man skjuter ju dem där de är, eller vad man ska säga. Och nu bor de kanske inte längre där.
Nej, och det känns lite grann som att det är lite kärnan i den här sista rapporten. Och där skriver fastighetsägarnas Anders G. Johansson så här i förordet, att det gängrelaterade våldet i Sverige fortsatt har förråats och brutaliserats, och kriminaliteten har fortsatt att spridas och trängt in även i tidigare icke-utsatta områden och kommuner. Att det liksom har expanderat till mindre kommuner och tidigare, som sagt, då inte utsatta områden.
Ja, och det varnade vi för 2021 i den rapporten, kan jag säga. Men blev väldigt kritiserade för det.
Varför blev ni kritiserade för det?
Det ansågs att det inte fanns några bevis för det, att de var expansiva. Det fanns ingen bevis för vetenskapliga bevis. Men det här är ju inte, alltså det här är ju inga vetenskapliga studier på det här sättet. Det här är ju egentligen, handlar det om att samla in den informationen vi har och kunskapen som finns i olika organisationer och sen analysera den. Men jag är inte akademiker på det sättet. Jag jobbar ju med verkligheten på ett annat sätt, eller vad man ska säga. Så det var ju det som kritiserades, att det inte var tillräckligt vetenskapligt. Och det kanske inte var, men det blev fortfarande det är den verkligheten vi lever i idag, som vi sa 2021.
Varför har det skett, tror du, att det har blivit på det här sättet?
Nej, men alltså det är den naturliga utvecklingen i de här grupperna. De är expansiva, de är inte självbegränsande. Det är inte så att de har i sig att nej, men vi ska inte växa mer, utan de har ju i sig att expandera. Det är den här typen av kriminalitet, kan man säga. Den expanderar tills någon säger stopp. Det är så de funkar. Det har vi sett redan från början egentligen. Och det är därför det blir så mycket konflikter. Det är ju definitivt inte bra att människor blir skadade och de här våldsdåden som händer. Men konflikterna är ju också ett tecken på att ingen är tillräckligt stark för att ta över makten helt och hållet själv. Så konflikterna kan ju vara också ett tecken på att det inte finns en tillräckligt stark grupp. Och när de är i konflikt så har de inte möjlighet. Och de i det här fallet är ju olika kriminella grupperingar och aktörer och sådär. Har ju inte möjlighet att bygga upp någon större kriminell organisation. Det är värre när det finns aktörer som i tysthet tar över områden. Och det har ju hänt till exempel i Göteborg, i Angered då, där det släktbaserade kriminella nätverk har tagit över och inte mött så mycket motstånd. Och det är värre, kan man säga då, ur systemperspektiv. För det är tecken på att de är starka.
Och du säger att de expanderar tills dess att någon säger stopp. Men går det att säga stopp? Går det att få stopp på det här?
Ja, det är klart. Herregud, vi gör ju jättemycket. Vi behöver ju börja utmana. Många klagar på polisen, men jag skulle vilja säga att utan polisen så hade vi ju varit i en ännu värre situation. För hittills så är polisen de som har gett mest motstånd, och så ska det ju naturligtvis vara, för att de är brottsbekämpande. Men vi behöver ju också fånga upp de här tendenserna som finns med de kriminella normerna som sprids, kriminell subkultur, kriminella identitetsmarkörer sprids till vanliga ungdomar. Jag var på bibliotek i en lite mindre kommun, en kranskommun till Göteborg. Och där ser jag två flickor. De är 10-11 års åldern. Och de är vanlig svensk medelklass, eller vad man ska säga. Och gör gangsterhälsningar till varandra. Alltså jag höll på att studsa. Det var inte riktigt det jag förväntade mig, om man säger så. Och då är det ju någonting som är fel.
Det ni skriver här i förordet till den här senaste rapporten, det är att det finns en ökad förväntan på olika aktörer i samhället att sluta upp i ett samlat motstånd mot brottsligheten. Att regeringen till och med har låtit en utredare överväga om deltagande i platssamverkan ska vara obligatorisk för fastighetsföretagare. Vad skulle du vilja se? För ni har ju en tydlig handlingsplan för icke-utsatta områden i den här rapporten. olika fokusområden?
Jag skulle vilja se, om man bara fick välja ut några få saker man ska fokusera på, så är det ett, utmana de kriminella normerna, jobba med normer, utmana dem. Vuxna ska inte anamma. Det här är en ungdomskultur. Det här är ett sätt att sprida kriminella normer och ingenting vuxna ska anamma.
Och hur ska man jobba med det om man är en fastighetsägare?
Ja, det kan ju vara svårt för att vi har ju lite olika uppdrag. Det kan man ju säga, men man kanske kan vara en stöd till, ja, det kan ju finnas ett fritid till exempel, skulle kunna ha en del i det, och då skulle man kunna jobba tillsammans med fritid. Man skulle kunna jobba i samverkan med andra på olika sätt. Och framförallt kan man ju se till att man inte bidrar till att lyfta fram de kriminella systemen och den här kriminella subkulturen. Jag har sett reklam för fastighetsbolag till exempel, som gör reklam då för ungdomsaktiviteter där de låter ungdomar stå och göra gangstertecken med händerna. Och de är inte ungdomar ens, det är barn på 10-11 år. Man behöver skaffa sig mer kunskap så att man märker de här subtila tecknena och sätter liksom en gräns. Ett annat sätt som man har jobbat med bland annat Gårdsten, det är ju att hålla väldigt tydligt på normerna i det offentliga rummet. Om barn bråkar, man går emellan.
Man visar på tydliga gränser.
Ja, tydliga gränser. Man normaliserar inte och härmar inte den här gangsterkulturen eller vad man ska kalla för. Det är ingenting man tar till sig.
Så det här med att motverka kriminella normer, det är ju ett av de fokusområden som ni lyfter upp i den här rapporten. Vad är det mer ni vill se?
Att bygga relationer till människor, men också grannkänsla och väl fungerande grannskap. Där inte kanske de kriminella släktingar och så vidare får styra och får föra fram allting. För det är ju så här att även om några av de kriminella aktörerna har gjort boendekarriär och flyttat från ett område, så har de antagligen fortfarande kompisar kvar där. Och de har med säkerhet familj kvar där kanske. Och släktingar och så vidare. Och de har ju också ett... släkten och familjen har ju ändå ett symbolvärde. De har ju inflytande i och med att deras barn då och släktingar har väldigt starkt våldskapital. Så det är väldigt viktigt att man är ute och jobbar med individerna, inte genom föreningar bara eller oavsett, speciellt när det gäller etniska föreningar kan jag säga. Vi behöver bli mycket, mycket bättre på att bygga relationer till boende på individnivå och inte på gruppnivå genom föreningar och så. Det för att vi behöver skapa möjligheter för människor att göra Sverige till sitt land. Liksom.
Så att bygga relationer, att göra sig mån om grannskapet, det är ju också ett fokusområde som ni lyfter fram. Och sen lyfter ni också fram vikten av att ta tillbaka kontrollen i det befintliga rummet.
Ja.
Och vad är det ni menar där?
Ja, vi kan ta ett exempel. Säg då att vi har en kriminell, väldigt stark kriminell grupp i ett område. Och de samlas ju väldigt ofta runt affärer och i köpcentrum och så. Eller på lekplatser och gårdar. Skolgårdar är också ett ställe som man dras till. Men ofta är det ju runt köpcenter och sådär. Om det inte är precis i köpcentret så kanske det är vid parkeringen och så. Och då är det ju väldigt viktigt, för redan vid parkeringen där finns ju affärsidkare av olika slag. Det kanske finns en handlare, mataffärer och så. Och i många områden så ser man ju idag att företagen i centrumerna, de har svårt att gå runt därför att de får inte tillräckligt mycket kunder. Även om det egentligen finns ett kundunderlag för att deras mataffär ska gå runt, så väljer människor att inte handla där fastän de ligger nära till hands, för att de inte är tillräckligt trygga, så de åker någon annanstans. Och den känslan börjar ju redan vid parkeringen. Står det kriminella, 4-5 fordon, massa vuxna är det ju ofta, eller halvvuxna människor runt omkring som inte ser jättetrevliga ut. Då åker jag ju någon annanstans och handlar istället. Och det är samma sak att om mataffärerna ligger i gallerier eller så, då är det ju också ofta en samlingspunkt för både kriminella och ungdomshäng. Och det är inte så bra heller att kriminella får möjlighet att vara på de arenor där ungdomar och barn rör sig. Man behöver liksom separera dem så de inte har så mycket kontaktytor. Utan man behöver ju införa någon form av vuxennärvaro, i varje fall när det gäller barnen.
En annan sak jag skulle fråga dig om, Maria, som ni skriver här i rapporten, det är att det är viktigt att förstå skillnaden mellan trygghetsarbete och arbete mot organiserad brottslighet. Vi behöver förstå att till exempel trygghetsmätningar och trygghetsvandringar inte behöver säga något om den pågående organiserade brottsligheten som finns i olika områden. Är det lätt att vi bara fokuserar på trygghetsarbetet?
Ja, därför att det är väldigt lätt att vi fokuserar på det som går bra. De siffrorna som är positiva. Men statistik säger ju liksom ingenting egentligen. Vare sig anmälda brott eller någonting. För vi vet ju att ett tecken på att vi har en stark kriminell organisation är ju till exempel att brott inte anmäls. För människor vågar inte anmäla brott. Då går ju de anmälda brotten ner. Och sen finns det en viktig följdfråga att göra när det gäller alla trygghetsundersökningar. Och det är ju, har du några strategier för att du ska känna dig trygg? För att när man ställer följdfrågan så kanske visar sig att den personen som säger sig vara trygg, ja, fast jag går inte ut efter en viss tid på dagen eller jag undviker vissa områden helt och hållet. Och sen är det ju ofta så att man gör ju trygghetsundersökningen lite olika. Förut så kanske man var på torget. Och det har man väl slutat med idag, för att det säger ju sig självt att de människorna som går till torget kanske inte är så oroliga för att gå till torget. För då skulle de inte vara där. Så idag så skickar man ju ofta hem dem, men man behöver gå in mer i detalj. Och sen är det så att vi kan ha en väldigt stark kriminell organisation i ett område. Och det kan ju göra att kriminaliteten är ganska osynlig och att området känns stabilt. Därför att de har bra kontroll på de olika ungdomarna till exempel. De har stark kontroll på dem. De kanske har lagt till dem att ni ska inte störa någon. För att vi vill ha lugn och ro. Vi vill kunna bedriva vår kriminalitet i lugn och ro. Vi vill inte ha bråk. Vi vill inte ha polisen här. Så ni ska hålla er lugna. Ni kan inte gå in i affären och bara plocka för er utan att betala. Då kan ju de som bor där på, och det kanske inte blir några väpnade konflikter och så. Och då kan ju de uppleva att ja, men området har ju blivit mycket, mycket lugnare nu. Fast det egentligen har blivit så att den organiserade brottsligheten har blivit starkare. Så de två sakerna behöver inte hänga ihop på det sättet som man tror.
Nej, och det kanske är lätt att gå lite vilse också. Du säger så här i en intervju, Maria, att i samtal med tjänstepersoner som arbetar direkt med ett problemområde så framkommer allt oftare en hopplöshet inför situationen. Du menar bland annat att fastighetsägare inte ska ge sig in i konflikter som ska hanteras av polis, men att fastighetsägare behöver satsa på förebyggande arbete och skapa socialt fungerande bostadsområde, precis som du har nämnt här också. Vad skulle du vilja se att fastighetsägare gör konkret?
Ja, men jag skulle vilja att vi sätter oss ner och går igenom vad är vårt uppdrag, vilka faktorer kan vi jobba med, vad finns det för faktorer, vad har vi för målgrupper som vi kan jobba med. Ska vi jobba med målgruppen, de som är redan inne i den organiserade kriminaliteten? Nej, men då kanske inte vi ska vara delaktiga i aktiviteter som berör dem. Vi behöver skapa målgruppsanpassat arbete. För vi gör ju väldigt mycket insatser. Man gör mycket bra insatser. Men man kanske gör det mot fel målgrupp. Och då blir det ju inte så bra. För att de insatserna hjälper inte på den nivån. Och mot den målgruppen. Och sen ibland när jag har varit ute i Sverige och jobbat. Så ibland när jag pratar då med aktörer inom fastighetsbranschen. Och de berättar vad de gör i samverkan med polis och socialtjänst. Och hur mycket som läggs på dem. Då undrar jag ibland, men herregud. Finns inte socialtjänst och polis hos er som en aktör som är ute i området? För att det får inte bli så att fastighetsägarna, bara för att man ser dem som att de har pengar, för de tjänar ju ändå pengar, det gör ju inte socialtjänst och polis och andra offentliga verksamheter, så får man inte se det som att nej, men då kan de göra det vi inte har råd att göra. De ska ju inte bli en aktör som tar hand om konsekvenserna av att den offentliga verksamheten misslyckats i vissa avseenden.
Nej, de ska jobba mer förebyggande. Hur ser du på den här lagstiftningen som kanske är på väg nu om obligatorisk BID-samverkan? Alltså BID som ju står för Business Improvement Districts. Det är en samverkansmodell som framförallt används i storstäderna idag. Hur ser du på att det skulle bli obligatoriskt?
Ja, alltså jag vet inte. Man får väl... Alltså är det så man ska bekämpa de problemen vi står inför? Vi har ju inte bara problem med den organiserade kriminaliteten idag. Man kan säga att vi har problem med den totala summan av de parallella systemens inofficiella ledare och makt. Det är det vi har problem med. Och i det sammanhanget så är de kriminella en del av problematiken. Men problemet är mycket, mycket större än så. Och det ser vi ju. Och vi behöver liksom, jag vet inte om BID är rätt väg att gå på det sättet då. Det kanske det är. Jag vet inte. Men vi ska nog fundera.
Ja, borde vi förvänta oss någonting annat ifrån politiken?
Ja.
Vad skulle du vilja säga?
Ja, att man börjar separera social hållbarhet, brottsförebyggande arbete och brottsbekämpande arbete. Jag blir helt trött ibland när jag hör debatterna. Man tror att bara man klarar skolan, det är brottsförebyggande insats. Nej, det är en samhällsbyggande insats. Det är en grundläggande förutsättning för samhället. Sen kan det ju vara så att de som klarar skolan i mindre utsträckning utvecklar kriminell livsstil. Men det är ju en annan sak liksom. Det är ju inte samma sak som att det är brottsförebyggande arbete. Ibland så sysselsätter sig egentligen verksamheter som är rustade för att jobba som samhällsbyggare, så fritid och så vidare. De är inne och ibland jobbar med de kriminella aktörerna. Och då menar inte jag samverkar, utan man kanske har känt den här personen under hela den här personens uppväxt. Och försöker på olika sätt få dem och hjälpa dem ur kriminaliteten. Och jag förstår att man känner så när man har följt en människa nära. Men då måste man också vara medveten om att de här individerna, de lever i en väldigt komplex problematik.
Vad skulle du vilja se från politiskt håll?
Jag skulle vilja se att vi börjar prata om den sprickan som finns i vårt samhälle och att vi börjar föra ihop människor. Alltså att vi skapar en tillhörighet, att vi börjar prata om ordet tillhörighet. Hur ska vi skapa tillhörighet för alla människor som bor i Sverige idag? Hur ska vi skapa en möjlighet för dem att identifiera sig och känna lojalitet med Sverige? Hur ska vi jobba med det? Hur ska vi jobba med normer? Det skulle jag vilja att vi börjar prata om.
Gårdsten, som du har nämnt här, är ju ett område som vi också var och besökte för bara ett par veckor sedan här i Bopolpodden. Ett omtalat exempel i Sverige, att de har tagit sig från att vara ett särskilt utsatt område, att de har minskat brotten markant. De får många besök från andra som vill se vad de gör, men det är väldigt få som tar efter. Varför tror du att det inte är fler som följer deras exempel med att just skapa den här tillhörigheten, att se människor på individnivå?
Jag vet inte, men jag tror att de har ju fått vara väldigt, väldigt tuffa. De har mött mycket, mycket motstånd. Det har inte varit en enkel väg. Och det kanske inte är så att det är så lätt att hitta människor som vill ta sig an de utmaningarna, även på politisk nivå och i media och så vidare, som det innebär att driva en rak linje. I synnerhet om den raka linjen emellanåt tenderar att gå emot den allmänna konsensusen. För de har ju drivit linjen att de har till exempel inte hyrt ut lägenheter om man inte har haft egen inkomst, eller att de har sagt upp individer. De har ju fått stå ut med mycket kritik. Det kan vara ett sätt, och det krävs att man måste brinna för saker och ting.
Så om jag tolkar dig rätt då, så saknas det här engagemanget och brinnet ifrån andra. Det är därför vi inte klarar av det här.
Jag kan säga så här, alltså jag tänker att det finns jättemycket. Jag har träffat jättemånga tjänstemän som brinner, men jag har också träffat många tjänstemän som man håller tillbaka. De vill göra ett jobb, de har ett uppdrag, men man håller tillbaka dem och hindrar dem att genomföra sitt uppdrag. Av politiska skäl eller av andra skäl som ingen människa riktigt förstår. Och det här är ett av de största hindren fortfarande idag att jobba mot problematiken. Det var det 2020, det var det 2021 och det var det långt innan det också, kan jag säga. För det här motståndet mot att prata om de här problemen och jobba med det. Och idag så är det så här att vi pratar om dem, vi jobbar med det, men hela tiden så säger alla att ja, men nu är det bättre, det går bättre, allt blir bättre. Och jag kan säga att jag har läst rapporter från de utsatta områdena som går tillbaka 30 år i tiden. Och redan då skrev man att utvecklingen är åt rätt.
Och ändå har det bara blivit värre. Och vi ser mer och mer hot och våld som ökar.
Ja, det finns så många duktiga människor som verkligen vill jobba. Och många av dem, ja, de hindras. Och de orkar inte till slut. Det är ett problem.
Nej, och det gör ju att det känns hopplöst. Och samtidigt måste jag säga, Maria, när jag pratar med dig, är ju att det finns möjligheter framåt, det finns vägar framåt, men vi måste vara lite hårdare, vi måste brinna, vi måste vara engagerade och vi måste våga prata om den här situationen.
Ja, och sen måste vi vara lite ödmjuka, tänker jag. Jag får ibland fråga, vad är det som är svårast att komma över? Ibland tänker jag att ja, det kanske inte är det kriminella systemen som är det största problemen, utan det är liksom spärrarna i våra egna system, de här klossarna som sitter och blockerar att vi jobbar och så. Man är ju uppe i en karriär och man vill inte höra talas om problem. Och, ja.
Nej, det finns många olika delar att ta tag i det här. Stort tack, Maria, för att du ville vara med oss i Bopolpodden via länk idag från västkusten. Väldigt intressant, jobbigt ämne, men otroligt viktigt att vi faktiskt vågar säga stopp och engagera oss för att hitta en väg framåt.
Ja, får jag bara säga en grej? Ja. Och det jag vill att verkligen alla ska ta till sig, det är att det kommer inte finnas en lösning på det här. Utan vi behöver jobba på alla nivåer med alla faktorer på en gång.
Du skulle vilja se ett kraftstag ifrån Sverige?
Ja.
Mm. På alla nivåer?
Ja.
Då hoppas vi att vi får se det krafttaget och att det sker från alla nivåer. Stort tack, Maria, för att du var med i Bopolpodden.
Tack, tack.
Ja, då har vi hört samtalet med Maria Wallin. Viktor Mandel, vår expertkommentator, vad tänker du om det här samtalet?
Jag tycker att det är intressant att höra Maria Wallins resonemang och erfarenheter kring det här. Och hon belyser ju på ett tydligt sätt att problembilden är komplex. Att det i många fall har varit svårt att beskriva problemen på ett adekvat sätt. Vilket har lett till att man inte har adresserat frågorna ordentligt. Och det här är ju en liten skuld som vi bär med oss och som man behöver adressera nu. Jag tycker också att det är tydligt att det är många olika parter som är involverade och behöver vara involverade för att skapa trygga miljöer ur det här perspektivet. Och sen så tycker jag att det finns ett resonemang om vad är trygghet och vad är kriminella gäng. Och att det kanske inte är precis samma sak i alla lägen. Så att, ja, jätteintressant.
Mm, och när hon pratar just om det där med trygghet och att vi så lätt mäter det som är lätt att mäta, att vi blandar ihop trygghet och just att bekämpa de här kriminella nätverken. Vad tänker du om det? Att det är lätt att gå på den statistiken om trygghet som är lätt att mäta?
Ja, men jag tycker inte att kanske trygghet är lätt att mäta. Och vi har ju, det var ett resonemang här kring vad som är liksom en akademisk disciplin och vad är någon mer ingenjörsmässig justering, du tar till dig information och så justerar du lite allt eftersom. Och fastighetsförvaltning är ju liksom inte ett akademiskt ämne på det sättet, utan det är ju en praktisk verksamhet. Och då tycker jag först att den här rapporten som de har skrivit tillsammans med fastighetsägarna är ett jättebra verktyg på det sättet. Jag rekommenderar alla att läsa den. För att där finns det dels en bakgrund och sen så finns det konkreta mallar för hur man ska göra en bedömning av de utmaningar som finns i olika bostadsområden. Och det är liksom inte lämpligt att basera sitt kunskapsläge kring det här på vad du hör anekdotiskt eller vad du läser i tidningar, utan precis den här typen av grejer är viktiga att få in.
Och som fastighetsägare, vad är det du tar med dig? Vad tycker du att fastighetsägare behöver göra?
Jag tycker det här är en fråga som blir viktigare och viktigare för oss. Och det ser olika ut i olika områden. Och vi måste gå in och ha en förståelse och aktivt arbeta för att begripa vad händer i våra bostadsområden. Och vi måste ha ett samarbete med andra aktörer. Sen behöver vi också förstå vad är fastighetsägarens roll och ansvar? Vad är polisens roll och ansvar? Vad är skolans roll och ansvar? Och vad är kanske socialtjänsten? Maria Wallin är ju mycket inne på den här frågan kring normer och liksom hur hanterar vi en sorts gangsterkultur. Och då kan man ju säga att ja, men det kanske inte är fastighetsbolagens primära roll att jobba med normbildning kring en gangsterkultur. Men det finns ju saker som helt uppenbart ett fastighetsbolag kan ta ansvar kring i det. Jag tänker på dels att du är ute med din personal och dina entreprenörer, hur de bemöter hyresgäster på ett respektfullt sätt och visar på att de här husen tar vi hand om tillsammans. Hur man liksom månar om att det blir trevliga boendemiljöer. Hur man håller det snyggt, hur man sköter fasader så att det ser välskött ut. Hur du tar hand om planteringar och utemiljöer så att det ser ut som att det finns någon som bryr sig om det här. Att det inte, de här områdena är inte lämnade åt sitt öde, utan det finns någon som bryr sig om. Och det är nog fastighetsbolagets roll. Och då kommer det inte se ut som i amerikanska filmer eller såna här gangstermusikvideos i områdena. Och då har man gjort någonting för den här normbildningen. Men andra bitar kanske är viktigare för skolan att fånga upp. Och liksom, rena brott kommer ju behöva bekämpas eller redas ut av polisen.
Mm, hon pratar ju mycket om precis det här du är inne på nu. Vikten av att bygga relationer, att skapa välfungerande grannskap, att jobba med individer. Vad tycker du, är det svåra med den här biten? För det är ju ett stort problem som bara växer och växer.
Som fastighetsföretagare så är det svårt att det här är inte ett problem som i första hand har att göra med husen, va? Och fastigheterna. Däremot så får det konsekvenser för attraktiviteten i våra bostäder. Det får konsekvenser för vilka som väljer att flytta in och de bitarna. Men vi har liksom inte rådighet över det här. Och vi har inte kunskap eller de medel som krävs för att adressera det. Så det är inte en fastighetsägarfråga att reda ut det här, utan det är en samhällsfråga. Och jag tror att det är viktigt att just det som Maria är inne på här, att ja, men, försök förstå vad det är som händer i verkligheten och ha liksom inte en förskönad bild, utan sätt in i det och jobba därifrån.
Ja, det är komplext, det är svårt och det behövs ett krafttag från många olika håll och kanter, både från fastighetsägare, även om inte hela ansvaret är deras, men från alla olika aktörer så behöver det ske saker. Stort tack Viktor för din kommentar. Stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden på fredag. Då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt, med det senaste som har hänt under veckan som har gått. Så jag hoppas att vi hörs då och att du fram till dess går in på bostadspolitik.se, läser vad som står där, att du prenumererar på vårt nyhetsbrev som kommer på tisdagar och fredagar. Vi hörs igen på fredag.